Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 227. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap digitalt åtminstone av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och Drang Safari. Välkommen tillbaka, får vi säga.
Tack så mycket.
Forum.
Tack, tack. Det känns helt fantastiskt att vara tillbaka.
Minns du förra gången?
Det var väl precis när det kom tillbaka.
Exakt.
Satt vi i något hus inne i stan och snackade och tog lite bilder. Det var länge sedan. Sen dess har jag i era ögon varit profiler, så ni har inte vetat tillbaka. Jag har flygit under radarn och typ varit helt ointressant.
Kan säga att du är nog en av få som har varit med två gånger faktiskt.
Ja, det är oerhört
säkert. Mackan har inte säkert haft 100 gånger.
Nej, jag tror att möjligtvis 2 gånger har Mackan varit där.
Var det också när han kom tillbaka och när han slutade?
när han slutade så lyckades vi inte. Så att vi känner oss oerhört hedrade av detta.
Det är sant.
Han ställde upp allt utom oss.
Var så busy.
Ja.
Ja. Hans sista halva verkar vara det körigaste som en fotbollsspelare någonsin har haft.
Jag ska inte ljuga och säga att jag har exakt likadant. Men jag är också jätteupptagen. Det är helt sjukt. Så vi kan skynda på den här podden, för jag har fler poddar.
Då ska vi börja prata avsked. Så tänker jag så här, vad tänkte du när du såg banderollen nere på träningsplanen igår?
Det var helt fantastiskt. Jag fick den faktiskt skickad till mig på min Instagram. Och jag visade direkt till familjen liksom, och de blev jätteglada. Det blev jävligt, alltså sådana grejer. Det blev väldigt mycket känslor. Jag trodde aldrig det här med avsked så här skulle bli, att jag skulle... Att jag och Ivana, min fru, brukar säga, ja, men fan, är du gjord av sten? Kan du någon gång bara gråta för vår skull? Så, men vad fan? Behöver jag göra det? Liksom. Hon har typ inte sett mig gråta på, jag vet inte hur många år. Men nu känner jag liksom att det är väldigt mycket känslor som jag försöker trycka ner och hålla in.
För de som inte har sett det kan vi förklara. Det var en hälsning till dig och din familj, att du alltid är en del av MFF-familjen.
Ja, exakt.
Hur kändes det just att de valde att ta med familjen i hälsningen? För normalt sett så brukar man ju se bara just spelarens namn.
Ja, nej, alltså det är det som gör det. Det träffar liksom rakt in i hjärtat. Så att det har verkligen... Från dag ett sen jag kom tillbaka så känns det som att... Som att fansen liksom har tagit med. Det är inte bara mig, utan jag kom som ett paket som de liksom valde att se. Och det är därför det har varit så speciellt. Liksom. Emmy och Lon, mer kanske än min fru Ivana, men de har liksom, de har nästan blivit rockstjärnor på grund av att de har fått liksom synas så mycket. De har varit med och gjort liksom, årskorten, de har varit nere på planen och du vet, hela den här biten. Liksom. Och sen så och för mig och Ivana har det varit liksom, de har ju tagit de stegen som vi aldrig trodde kanske de skulle ta, för att de har varit liksom ljudkänsliga och hela den här biten liksom. men vi har alltid känt oss himla välkomna.
Och de har varit med på inneplan också ju.
Ja, jag har gjort vad och skjutit i mål och liksom framför publiken och liksom nästan, alltså De har ju sett fram emot det. Det har blivit, det gick, folk kanske inte vet om det. Det gick från att första gången de var och kollade en match, då var de i en vibblogg med stängda dörrar och sån här kåpor för att stänga ut det ljudet. Och varje gång någon öppnade för att gå ut och sätta sig, då blev de liksom förbannade och sa liksom stäng dörren. Det gick från det till att springa ner och göra vågen och skjuta mål framför eller klacken liksom.
Så det, ju... det måste ju vara en fantastisk resa för dig. Jag tänker lite grann, lite kul att börja den änden, för det var ju faktiskt hos oss när du var på den förra gången som du valde att berätta om pojkarna.
Mm. Ja, exakt.
Och jag tänker liksom, jag vet att du våndades för lite för att göra det, men det måste ha känts skönt att de fick bli en del av resan.
Ja, absolut. Det blev ju ett konstigt, eller hur ska man säga, som jag sa, folk, om man inte pratar om familjen sånt, så behöver man inte svara om någonting. Jag vet, alla mår bra liksom så. Men när det kommer allt mer frågor av dina pojkar, var liksom, ska de följa pappas fotspår och hela den här biten, och när man själv sitter där och visste, ja, men de kommer nog gå en annorlunda väg. Men jag berättade aldrig anledningarna och så kände jag, men vänta lite här liksom. Varför? Jag vill inte dölja detta på något sätt. Och så valde jag då att snacka om det liksom, vilket också öppnade upp en hel dörr både för mig och för många som följer Malmö och kanske sitter i samma situation och hela den här biten. Så det var lite det som var tanken också med att snacka om det öppet liksom. Och sen så när Malmö kom och tog mig i ryggen och ville liksom vara med och sprida kunskapen om autism och hela den här biten liksom. Så det har ju gått, vi har ju kommit väldigt långt sen den dagen som vi satt där och snackade sist.
Dina grabbar tog sig till stadions inneplan på snabbast möjliga sätt. Det är inte så många som har lyckats så fort.
Nej, eller hur? Nej, det är grymt liksom. Och det är, bara det liksom för mig. Och vi ska veta, de åren jag spelade i Basel, då följde de liksom knappt med någon gång liksom. De var aldrig där liksom. Och det kändes ju lite, för alla andra i mitt lag hade med sina barn och de var nere på plan och hit och där blev liksom det där. De var med liksom, gjorde mycket, men aldrig mina barn liksom. Så det var stort för mig också när jag fick se dem första gången springa ner och bara liksom bli älskade. Och, ja.
Alltså, det är... Hur tar de det nu att du ska lägga av? Har du berättat?
Alltså, ganska lugnt får jag ändå säga. De har inte varit med nu någon gång detta året liksom. De har ju nämnt det några gånger och sånt. De har skrivit liksom till pappas jobb. Jag har tagit upp det med dem att ja, snart så ska inte jag spela fotboll med. Då blir de liksom så, vadå? Aldrig mer liksom. Och då så säger jag, då vänder jag och säger det, ja, och då är pappa hemma hela tiden. Då blir de jätteglada.
Är alla lika positiva?
Ja, förutom min fru som då säger att nu får du hitta något annat att göra, du kan inte vara hemma hela tiden.
Är det någon som har tyckt att du är dum som lägger av nu? Att du borde fortsätta
det finns, ja, så det finns ju många som kanske tycker att det är för tidigt, att jag har några år kvar och så här. Det finns ju jättemånga som tycker det.
Vilka då?
Ja, men familj, nära och kära. Det är jättemånga som skriver på sociala medier. Och det är, varje träning står det jättemånga som står och sjunger Berra skrift på. Nej, det är skönt. En jävel har stått och sjungit. nej, det är skönt att se det. Det är många som skriver nu på grund av, alltså, man får inte glömma det. Det är väldigt, vi lever i konstiga tider med corona och hela den här biten. Liksom, så allt man får höra är genom sociala medier. Eller liksom.
Men du har inte börjat omvärdera beslutet då, du känner, eller tror du att det kan komma ett sug nästa år? Det finns ju klubbar i Lund till exempel som skulle behöva förstärkning.
Jag är inte alls främmande för att göra en sista match i Lunds SK. Och spela en två matcher där liksom, för att liksom sluta cirkeln på något sätt. Det var där det också tar slut liksom. Och sen så har jag några vänner som har börjat ett korpenlag inomhus som man ser fram emot att spela i Victoria-stadion.
Vad kul för motståndarna där när de tar med sig en gammal landslagsspelare och Champions League-spelare. Är de nöjda?
Det enda jag får tänka på är jag kan inte vara alltså, tappa huvudet och börja tackla folk som liksom, det blir fel.
Du är gott sällskap. Therese Sjögran spelar i Korpen också. När hon
slutar. Ja, det är sant. Ja, fint. Ja. Det är ju fotboll på en helt på andra premisser. Det är liksom enbart glädje. Liksom. Det finns liksom inte... Så det kommer ändå bli svårt på något sätt. Och för det där vinnarhuvudet och det här måste man ju... Man spelar inte med lika bra spelare och hela den här biten. Det är ju mycket som man bara liksom... måste acceptera på ett annat sätt. Men vi får se den tiden, den sorgen.
Du tänkte aldrig tanken att varva ner, så att säga.
Hur menar du med...
Alltså typ spela i Lunds BK eller i Torn eller i...
Alltså Lunds BK, alltså du menar lägre divisioner?
Ja, ja.
Jag vet inte om jag har för stort ego eller för höga tankar om mig själv. Men jag har aldrig spelat i lägre divisioner någonsin. Och jag har svårt att se mig i lägre divisioner.
Det är inte så roligt att spela fotboll så att säga. Så att...
Nej, det blir liksom... Jag har alltid, vad ska man säga, velat spela på toppen. Mm. Liksom kommer jag till... Den dagen jag började spela liksom för Malmö så visste jag att under alla mina år jag spelar fotboll i Sverige så kommer det vara i Malmö. Det kommer aldrig vara någon annan klubb liksom, i Sverige. På högsta nivån. Den dagen jag kom till Basel första gången så visste jag att jag kommer spela i Basel. Jag kommer aldrig spela i en annan klubb i Schweiz. Samma sak i Belgien. Så jag har svårt att liksom varva ner och tänka mig. Alltså förstår ni lite hur jag menar, hur jag känner och hur jag känt. Och det är den filosofin jag har haft och som har funkat för mig. Sen är det ju, ja, sen tänker vi alla olika liksom.
Men de här veckorna som har gått nu sen du gick ut med beskedet, har det känts speciellt på något sätt? Eller är det skönt att ha det ur systemet, så att säga?
Ja, det blev lite skönare. När, liksom, för jag har ändå gått runt och... För det var många som frågade och många som undrade liksom, och hur det ser ut och vad händer. Och jag kunde inte säga någonting för jag har inte sagt någonting till klubben. Jag har inte liksom... Alltså, det här beslutet tog jag, det är ju kanske inte många som vet, det tog jag ganska tidigt.
Mm. Hur tidigt?
Ja, man får ju tänka så här, som jag har varit med ganska länge i den här branschen. Jag har spelat liksom och plockat på mig en hel del erfarenhet genom åren. Och en sak som man blir bra på, det är ju att läsa av signaler. Både från sina tränare, folk som jobbar inom klubben och så här. Och jag förstod ganska tidigt att jag kom in med mycket energi inför året och ville, tyckte liksom fotboll var jätteroligt och liksom tänkte okej, nu jävlar ska det bli kul. Och i mitt huvud så hade jag den här säsongen och så ett år till. Tänkte att det blir nog helt perfekt för mig. Liksom. Och jag kände liksom i kroppen och allt sånt att det skulle funka för mig. Och detta enbart gick jag på säsongen innan. Hur det hade gått för mig. Och jag tyckte liksom, fan. Gått riktigt bra. Spelade många matcher. Höll hög nivå liksom. Så tänkte jag, fan det här känns bra. Så jag kom in i det nya året med den energin. Men... ganska tidigt förstod jag också, började jag känna att okej, okay, jag får inte de här signalerna som jag vill ha tillbaka från tränaren och från klubbens sida. Och då som spelare så ja, så man får ändå säga att ja, det tar hårt på en. Malmö ändå den klubben man har liksom gett allt och lite till för. Och sen blir någonstans få det tillbaka när man börjar känna det. Det var aldrig liksom riktigt klarspråk, men jag är inte, man är liksom inte dum, man känner av signalerna. Okej, okay, det kanske är dags för mig att step aside. Så det var också en svår period för mig, men när jag förstod att det började gå åt det hållet, då visste jag också att okej, okay, det kommer inte vara lönt. Det finns liksom inget jag gör på träningar, på match. Alltså, jag förstod det liksom, okej. Okay. När nästan konkurrenssituationen försvinner. Jag är en spelare som är uppbyggd och presterar som bäst. När det finns konkurrenssituationer, jag vet att okej. Okay. Men jag fick en tränare som inte trodde på mig, han trodde på Jonas. Hans sätt att spela och så här. Och så är det i fotbollsvärlden. Vad ska man göra? Vad ska jag göra? Liksom? Jag är 35 år gammal och liksom, jag har redan en uppförsbacke innan. Liksom, och kom in en ny tränare, en ny filosofi. Det är liksom inte mer jag kan göra. Klart, det tar hårt på en, men det är bara att gilla läget. Så är det i alla klubbar. Så är det att vara fotbollsspelare.
Det är redan i början på sommaren detta alltså?
Ja, detta är innan Allsvenskan börjar.
Mm. För du inleder ju ändå säsongen som lagkapten mot Wolfsburg och i kuppen. Är du kapten också i den här matchen?
Ja, och det är också, jag vet inte varför och hur det blev så. Liksom. Och det, bara där kände jag också, liksom, det borde aldrig blivit en cirkusen kring den kaptensmedel som det blev. För jag kände också där ganska tidigt, jag kände ganska tidigt, jag kommer inte bli kapten. Men att fortsätta ha mig som kapten, då kommer plötsligt ni som journalister och andra börja undra, jaha, blir det att de tar kaptensbindeln från mig? Förstår ni lite vad jag menar? Så att jag vill inte hamna i den situationen, det är inte ens lönt. Men så blev det till slut ändå. Jag tänkte, jaha, vad ska jag nu? Då blev det till slut att jag fick gå ut och börja skydda, alltså försöka stå till svar, som att hur känns det nu? Nu har de tagit kaptensbindeln från mig. Men jag var inte kapten från början egentligen, liksom. Det var bara att de var osäkra. De visste inte vem de skulle ha. Men liksom...
Du pratar ju om klubben också. Det finns en besvikelse också att Daniel aldrig kom med ett bud om ett år till.
Ja, nej, när vi pratade tidigt så var det ju... Så var det väl att de ville vänta. Och i mitt huvud, det är det som är saken också. Det är lite hur jag ser det och hur de ser det. I mitt huvud så tänkte jag så här, för av det jag har fått erfara i andra klubbar och så här, liksom, med veteraner och folk som har spelat länge för någon klubb och så här, när de har liksom kommit och sagt, ja, liksom, jag tror jag kör på ett år till, då har det aldrig varit några problem, liksom, hej, absolut, du har varit med och liksom, hela den här biten. Men och så, någonstans i mitt huvud tänkte jag att det skulle vara likadant om jag skulle komma till Malmö och säga, vet ni vad, jag kör på ett år till. Liksom. Men så blev jag liksom, så blev det istället, nej, men du vet, vi ska nog vänta. Och då blev det lite liksom så, jaha, då förstod jag lite, okej. Okay. Jag ska inte stå i vägen för någon här heller. Jag ska inte, jag ska vara ärlig, man säger att jag blev jätteledsen. Jag trodde inte det skulle vara så här. Men sen har jag liksom försökt, ja, sakta liksom, vad ska man säga, pick up the pieces, ta ett steg efter det andra och försöka hitta tillbaka till, okej, okay, ställa mig in på att det här blir det sista året. Liksom. Vilket också var tufft, det är också en resa. Det är, som jag sagt, den här säsongen har ju varit mentalt den svåraste för mig någonsin. Hur ska man, för min fru sa till mig också, ja men okej, du är nummer två nu. Det blir lättare för dig om du accepterar det. Och när det väl är dags liksom, och så, när de behöver det, så går du in och gör bra matcher. Liksom. Liksom acceptera det här. Och när jag märkte ganska, alltså efter ett tid, fan, jag kan inte acceptera det. Det går inte. Det är någonting i mig som säger hela tiden, du är fortfarande nummer ett. Du är fortfarande nummer ett. Och jag märkte den här svårigheten av att acceptera att vara nummer två, att den kom. Då visste jag också, vet du vad, då får du nog liksom lägga ner. Du kan inte gå runt och känna så här liksom. Gudarna ska veta, jag har lagt så mycket energi och kraft och fokus på att försöka vara så proffsig som möjligt. Dyka upp här varje dag, jobba röven av mig, och när det väl är dags skulle det vara någonting att sprida min glädje och energi och hela den här biten. Men det har fan inte varit lätt, det kan jag lova er. Men alltså, det är det som förväntas av mig. Det finns inget annat sätt. Det, som jag sa igen, så är det att vara fotbollsspelare. Det är inte alltid rättvist. Det är inte alltid guld och gröna skogar. Det är en tuff och hård bransch. Liksom.
Det låter som att du är besviken över över det, men det känns samtidigt inte som att du kanske nödvändigtvis klandrar klubben och tycker att de borde agerat annorlunda heller, eller ska man, är det rätt tolkat?
Absolut inte. Jag är jättebesviken när det väl skedde och när jag började förstå hur det såg ut, för det var inte alls det jag hade förväntat mig. Men samtidigt så var, alltså, jag är 35 år gammal. Förra året hade vi jättemycket äldre spelare. Alltså, man behöver, du vet, klubben har sin filosofi. Vill de föryngra laget, ja, då är jag en av dem som rycker först. Liksom. Varför ska man liksom satsa på mig när man kanske kan satsa på yngre? Liksom? Jag förstår hela det här. Det är så det är inom fotbollsbranschen. Jag förstår det. Jag har varit med om det. Jag har sett det innan. Och det är det som jag säger. Det är illa läget. Vad ska jag göra? Man får bli besviken. Man får bli ledsen. Men du har fortfarande samma, hur ska jag säga, uppgift som fotbollsspelare, som lagkamrat. Och jag hade aldrig kunnat se mig själv och sluta som en bitter, sur gubbe som inte fick förlängt kontrakt. Liksom. Förstår du vad jag menar? Det har jag heller inte i mig. Jag är inte den människan.
Jag vill inte sitta där på bänken och hoppas att laget ska förlora. För att man
Nej,
ska
liksom, det går liksom inte. Min dröm är fort. Även hur mycket jag har satt mig på bänken detta året. Jag vill ju fortfarande vinna ett SM. Jag vill ju sluta som champion. Det finns ju inget bättre. Alltså det är liksom, jag har varit med och vunnit så många gånger och vet hur mycket det betyder för mig och för klubben och för alla spelare. Jag vill ju väldigt mycket unna alla det. Så absolut.
Ja. Det är en taskig fråga kanske så här, med facit i hand, men har du, när det har blivit som det har blivit, både med din egen speltid och med corona och ingen publik och så vidare, har du tänkt tanken, fan, jag skulle gått ut tillsammans med Mackan i fjol i alla fall?
Nej, absolut inte. Varför skulle jag göra det? Jag kände att jag hade fått en sån hög nivå. Som sagt, anledningen till att jag ville fortsätta det var ju ändå för att jag saknar fotboll. Jag tycker det är så jävla kul att spela fotboll. När man fortfarande har den känslan, då är det ju självklart att man ska fortsätta. Jag älskar liksom att dyka upp här. De dagar, alltså landslagsuppehåll och sånt där, då satt jag hemma och hoppade liksom tillbaka till fotboll. Jag tyckte det var alltså, träffa lagkamraterna. Jag var ute och träna, ute och spela boll. Liksom. Och jag kände liksom, så länge jag känner så vet jag också att det inte är dags att sluta. Sen självklart ett sånt avslut Mackan fick. Klart man hade önskat sig det. Men ja, alltså situationen i världen ser ut som den gör. Man kan inte få allt här i världen. Jag är övertygad om att den dagen jag slutar så kommer det bli hur bra som helst. Jag har ställt in mig på hur, alltså, det kommer bli bra. Jag kommer vara glad oavsett. Liksom. Jag har fått så mycket kärlek redan. Och på sociala medier och hela den här biten. Så jag tror det kommer att vara lugnt.
Vi får ju säga nästan vad vi vill här i podden. Så jag har redan skrivit och jag säger det igen. Är det någon stak i MFF så ser de till att du är lagkapten i den matchen när ni ska höja bucklan.
Ja, alltså,
om du så bara
det, är också grej, det är också en sån grej som jag har tänkt på. Ja, jag har fått höra det också av andra ställen. Av andra. Men samtidigt vill jag inte ta bort det från AC. Detta är hans första år som kapten. Han har jobbat röven av sina spelare. Han har betytt så mycket för klubben. Detta året för vårt lag. Gjort så mycket poäng. Kärnan i vårt lag. Och varför skulle jag vilja ta bort det från honom? Alltså fan, har du jobbat röven av dig ett helt år, då förtjänar du också att stå där längst fram. Liksom. Så känner jag också. Liksom. Sen han kan lyfta den, jag kan ta den efter honom. Det är helt okej för mig också.
Ska vi skruva tillbaka klockan en sådär 18 år blir det, va? Till när du gjorde flytten till Malmö. Hur gick det till att det blev just Malmö FF och vilka personer har varit viktiga för dig i liksom, när du tog dina första steg här?
Ja, vi kan ju säga så här att när jag fick möjligheten att träna med Malmös U-lag, vi kan ju säga det. Jag fick 2 veckors provträning liksom med Malmös U-lag. Någon sen oktober, november.
Det är då man är som bäst.
Ja, om ni minns hur det såg ut här, då var det ju en filtmatta och sen var det grusplaner.
Ja, just det.
Och skön temperatur, stenhårda bollar och fruset grus. Så var det, det var liksom förutsättningarna. Och då skulle jag träna med deras utlaga. Då jag var, vad var jag då? 17 år gammal. Och då var de andra liksom 18-19 år. Någonstans där. Och då skulle jag ut och liksom visa upp mig, så att säga. Och fick jag två. Och Alf Westerberg var då den som hade tagit över utlaget. Och ja. Och det gick bra. Och Alf då, som Alf Westerberg då, som har då, är det då den första som då tror på mig, om man säger så. Och säger till mig, du vet du vad, i januari kan du komma tillbaka. Du får ett år med U-laget liksom. Så det är ju där resan börjar liksom. Ska jag fortsätta vidare? Liksom?
Ni bara lyssna.
Hur var MFF på den? Ja, kör du, Max?
Nej, kör du Fredrik.
Ja, hur var MFF på den tiden? Var det att komma till MFF liksom, jämfört med...
Jag hade ingen uppfattning om någonting. Jag visste ingenting om fotbollen överhuvudtaget. Jag fattar knappt vad allsvenskan var. Jag väldigt fotbollsointresserad var jag. Jag följde inga ligor ute i Europa på något sätt eller sånt där. Jag visste att okej, det finns ett seriespel i division 4 där jag kom från, och det finns ett seriespel som heter Allsvenskan och där spelar de bästa lagen i Sverige. Det var ju basically vad jag kunde. Jag dyker upp dit, jag förstod ju ganska snabbt, okej, här är det lite proffsigare. Va? De spelarna här behöver inte ens ta med sina smutsiga kläder hem. Det finns någon som tvättar åt dem. De behöver inte ta med sina fotbollsskor heller. Det har de liksom olika fack för. Alltså, det var för mig, wow. Är man proffs nu liksom? A-laget träffade inte någonting överhuvudtaget, men det var ju liksom superstars kanske i mina ögon. Oj, det här är A-laget liksom, om de gick förbi och sånt. Någon gång kanske man stannar och tittar på deras träningar och bara tänkte, shit, här smäller det på. Här går det liksom, folk skrek på varandra och du vet, man blev liksom nästan lite rädd. Oj jävlar, nästa steg är ännu större liksom.
Sen blev du lärling.
Ja, efter ett år blev jag lärling. Ja, det betyder att plötsligt man ska träna med A-laget och spela B-lagsmatcher. Och det är också sån, det är en period där man ska liksom visa upp sig att man håller måttet, så att säga. Och det gick ju bra. Tyckte jag själv. Jag kommer ihåg också att då var jag precis fyllt 18. Och gjorde det bra. Då, efter första året i U-laget så tyckte jag att jag förtjänade ett lärlingskontrakt. Och det fick jag då. Förlåt. Efter första året, det är många som inte vet. Efter första året som U-lagsspelare så ville jag ha ett lärlingskontrakt. Men så när jag dyker upp på kontoret så sa de, nej, men du får ett till år som U-lagsspelare. Och då ville jag inte alls. Jag sa, nej, jag tycker liksom att jag förtjänar ett lärlingskontrakt. Och då så sa de, men det är inte det vi har snackat om. Jag kommer inte ihåg vem jag snackade med där inne på kontoret. Men jag vägrade skriva på ett utlagskontrakt till. Och sen så blev jag tillbaka kallad och sa, du, det har blivit något fel. Du ska ju bli lärlig, du ska inte bli utlagsspelare.
Du tjatade in i Malmö FF helt enkelt.
Ja, det kanske blev något fel där. Jag vet ju inte. Men det var tur att jag inte skrev på det i alla fall.
Ja.
Och då blev jag lärling i ett år. Tills jag blev, vad var jag då, 18, 19, 20 någon gång där, och sen så jag hade en tuff period mitt sista år som lärling. Sista kanske 6 månaderna så gick jag med inflammerade ljumskar, och det blev värre och det blev värre och värre, och för varje B-lagsmatch och för varje träning jag gjorde med A-laget så blev det bara sämre och sämre. Kontraktet började rinna ut, i mina tankar så visste jag att oj, alla som inte klarar det här, de hamnar i, vad var det klassiskt, bunkerflo. Många Malmö-spelare som hamnar där liksom, eller liksom andra klubbar. Jag bara kände som ångest i kroppen liksom. Det här får inte sluta så här någonstans liksom. Jag knaprade liksom diklofenak och smärtstillande i 3 månader dagligen. flera piller om dagen. Jag gned ljumskar och mage och allting med tigerbalsam bara för att ta mig igenom träningar. Och sen så jag glömmer aldrig den matchen mot en B-lagsmatch mot Helsingborg borta. Efter 20 minuter så kunde jag kunde inte gå längre. Kunde inte springa, kunde inte gå. Och jag signalerade ut liksom, ni får byta liksom, och de bara kalla in mig. Jag kan inte gå. De får liksom bära ut mig. Alltså jag hade låst sig så fruktansvärt mycket liksom. Och där satt jag ju där. Det var i slutskedet på mitt kontrakt som lärling. Tiden gick. Jag kunde inte träna folk som lärling. Folk lägger inte. Alltså, det var fokus på A-laget och deras skador. Mig var det liksom, här, gör de här övningarna. Och det var inte mycket mer. Liksom. Jag kommer ihåg att jag var i något, det var ju något gym i Atletikum, nej, Baltiska hallen eller något sånt. Något gym nere i, alltså det är jättedeprimerande var det på den tiden. Fy fan, man var ensam. Det var hans fyra väggar och hur ska man säga, materialet var från 1952. De skivstångarna och sånt liksom. Alltså det var, du vet, där inne var jag ensam. Jag hade fått övningar och för att göra för att ljumskarna ska liksom bli bättre och kände inget resultat överhuvudtaget och jag vet fan liksom. Tiden gick, kontraktet ledde mot ett slut. Hasse Borg kallar in mig där mot slutet på mitt kontrakt. Det är bara några dagar kvar liksom. Hasse Borg kallar in mig. Jag är på sitt kontor och sen säger han bara hur är det med dig? Du är skadad och så här lite. Så jag bara, nej men jag har varit lite skadad men det känns mycket bättre nu. Det är på bättringsvägen. alltså man kunde ju säkert höra paniken i rösten liksom. Ja, och då frågar han mig liksom, du, vet du vem Sören Åkerby är? Så, återigen, helt fotbollsintresserad, okunnig. Så flänger jag ut mig. Ja, jag har hört talas om honom. Han visste jag. Så han bara, ja, okej. Så han är tränare för, jag tror han var tränare för Aalborg eller något sånt då. Eller Aarhus. Och så sa han att han kommer ta över Malmö FF efter Tom Prahl då. Så jag bara, okej. Så han bara, han har varit och kollat många B-lagsmatcher med dig och han tror på dig. Väldigt mycket. Han gillar din speed. Och liksom ditt huvud liksom. Och så jag bara, okej. Okay. Förstod inte riktigt vad var på väg att hända liksom. Sen så bara skickar han sig fram med en liten bunt papper. Ett litet häfte som bara glider längs med bordet och stannar framför näsan på mig. Så han bara, detta är ett A-lagskontrakt. Ta hem det, titta på det med dina föräldrar, din pappa, mamma. Skriv på det. Du kan inte förhandla någonting. Skriv på det.
Alltså, boy, körde den Zlatan-biten där igen? Inga agenter liksom. Han skötte det.
Ja, nej, men alltså, någonstans visste han också. Jag satt i någon position där jag skulle... Ja, men så jag trodde knappt mina öron. Liksom. Och då kommer vi in i nästa fas då. A-lagsspelare. Tar mig in som startspelare i Malmö FF liksom och bli en viktig spelare där på något sätt liksom. Ja, resan började väl som höger anfallare i ett 4-3-3 till att sakta gå ner till mittfältare till att sakta vikariera vänsterback.
Vandrat diagonalt ner.
Vem gjorde dig till vänsterback?
Sören.
Det var Sören?
Ja, det var under någon period där när vi inte hade vänsterbackar för de var skadade. Och då Kalmar hemma. Jag glömde, det är också sådana minnen som man inte glömmer. Kalmar hemma så säger han, du får spela vänsterback. Jag bara, ja, okej. Och det slutade med att vi vann 2-1 och jag har en assist. Jag kom flygande slängt med kanten liksom.
Kände du att det var rätt för dig? Kände du att du hittade hem på den positionen snabbt? Eller var det vuxit fram?
Nej, det var bara att jag tyckte bara, jag ska vikariera här. Ja, om det blir en två matcher, ja, då kör jag en två matcher. Om det blir tre matcher så kör jag tre matcher. Men jag visste att det aldrig kommer bli det. Men det var på slutet på säsongen också. Och nästa säsong började direkt med vänsterback. Att jag fick spela vänsterback. Och då höll jag på att tappa huvudet. Och sen att det är en jävla vänsterback. Och folk försökte övertyga mig i laget. Men du gör det så jävla bra. Och du kan fortfarande gå framåt. Och jag bara hade problem med att smälta det. Men till slut, när jag började hitta glädjen som vänsterback, så kände jag okej, det här ska vara.
Då är det ju någonting Sören Åkerberg har ju fått kritik för mycket av vad han gjorde i Malmö FF, men där lyckades han med onekligen med någonting. Ja,
absolut, absolut.
Hur är det kontrakt att han ville ha dig och att han gjorde det till vänsterback?
100%. Det är små tillfälligheter i livet som gör att man kanske går från att lyckas till att inte lyckas. Och det, jag känner mig fortfarande väldigt lyckligt lottad när det kommer till just sådana små detaljer i karriären som har.
Och sen efter detta så blev det ju Basel och ligatitlar på ligatitlar i stort sett. Var det som just, varför blev det just schweiziska ligan?
Det var väl mellan schweiziska, kanske något bottenlag i Tyskland och holländska. Och när jag snackade med Martin på den tiden så sa han att
Martin
Dahlin, då sa han ju att Majstorovic är där och har spelat där i några år, en två år, och han tycker det är helt bra, det är värt att du ringer och snackar med honom för att få en, liksom, en bild. Jag hade aldrig hört talas om Basel, Schweiz, alltså jag hade aldrig liksom, återigen, lite som jag visste då, då visste jag de stora ligorna liksom, jag, liksom Schweiz var inte, Belgien var säkert inte någon liga jag kunde liksom. Men så ringde jag Majstorovic, snackade lite. Majstorovic var heller ingen jag kände egentligen. Det var mer för att vi hade spelat ihop i Malmö något år. Och han pratade bara fint om klubben och så här. Och man spelar för att vinna titlar, de spelar för att vara ute i Europa. Och hela den här biten. Och det kändes rätt till slut liksom, när jag fått bestämma. Och jag är väldigt glad än idag att det blev Schweiz och Basel liksom, för det visade sig sen att vara bland det finaste jag varit med om liksom. Vad sa du?
Du måste ha rätt täta band med den klubben. Du har ju vunnit mycket och spelat väldigt länge och mött Messi och sådana saker i Champions League. Du har upplevt väldigt, väldigt mycket där.
Ja, nej, Basel betyder jättemycket för mig idag och jag får fortfarande mycket kärlek från den klubben. De var även ute på sina sociala medier när jag gick ut med mitt beslut och sa liksom, tack för allting och hela den här biten, så vi har fortfarande bra relation och det är ju sånt som betyder jättemycket för en som spelare. Det är ett kvitto på att man har betytt någonting och att man inte bara varit där och vänt och sen bara försvunnit liksom. Ja, och det finns fortfarande folk inom klubben som jobbar där som ibland skämtsamt skriver, är du säker på att du ska lägga av? Du har ett år här hos oss. Så att jag, ja, men det är lugnt, jag ska bara hämta mina kryckor. Och
ja, de är mer benägna att skriva det här sista kontraktet med veteranerna.
Ja, eller, ja, men lite så. Nej, men det är på skämt. Liksom. Men så det är jättefint. Att man fortfarande, att man, det är som jag sa, det är kvitto på att man har betytt någonting där för den klubben liksom. Jättemånga fina år där.
Just den här vinnarmentaliteten, hur formades du av det klimatet där, att det liksom förväntas att man ska ta titeln varje år? För när du lämnade MFF var väl inte riktigt känslan i klubben just
den? Nej, absolut, alltså, så här, det som är fina som man fick från Malmö, det var det här, att pressen på att man skulle vinna år efter år var alltid där. Fastän det gick käpprätt åt helvete. Någon gång tror jag att vi slutade nia. Kan det stämma?
Ja, det kan det göra.
Nia, sjua, femma tror jag fick vara med om det, något sånt. Alltså, även om man slutade så dåligt, så året efter så var man ändå tippad att vinna Allsvenskan. Mm. Och pressen fanns där. Och det är jättefint att jag fick med mig in, alltså jag fick med mig det till Schweiz. Men alltså förstår du, när man slutar 7, 5 och 9 eller vad fan det blev, då var det liksom, ja, vi ska alltid vinna, men vi vann ju inte, och det var ändå någonstans okej till slut. Ja, nu tar vi nya tag nästa år liksom. Men jag märkte när jag kom till Schweiz, för första året så vann vi inte, vi slutade 3, men vi spelade i Champions League. Det räddade upp lite, men ändå. Och då minns jag att efter det året, då när det började gå lite så mot slutet och vi inte vann ligan liksom, då märkte jag att det hördes överallt runt omkring liksom, att det här är skandal, det är katastrof. Då började jag fatta att oj, här får du inte förlora. Jag tänkte så här, men fan trea, vi kommer att spela i Europa League nästa år, och så är det, de bara, är du dum i huvudet liksom? Trea? Det är förbjudet här i Schweiz, du får, eller i Basel, du får inte komma trea liksom. Och då och då jag förstod, oj, här är det ett annat allvar. För är du framgångsrik år efter år, då förstår du också ganska tydligt vad det innebär och vad du måste offra. Vilket sen Malmö, det Malmö jag kom tillbaks till, var ju det Malmö som då vann fler titlar. Förstår ni lite vad jag menar?
Den förändringen märktes också när du kom precis, tillbaka.
Precis, precis.
Man kan först veta vad det är att vara en vinnare efter man har vunnit. Alltså,
så det är det. Klyschigt, men det. Ja, men så är det lite. Man kan ju alltid säga att man är en vinnare om man är född till vinnare. Men om du aldrig har vunnit så vet du inte vad det innebär att vinna. Du vet inte vad det innebär, alltså vilka uppoffringar du måste göra. Hur det är att gå eller springa de sista metrarna eller jobba röven av det eller alla de här, allt som det innebär för att vinna, alla svårigheter och allt skit man kan tänka sig man går igenom under en säsong med
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Och röda kort och tacklingar, och det blir ju värt det när du får lyfta någonting i slutet, annars är det ju bara ett förlorat år är det ju. I princip när du känner det ända in i ryggmärgen, det är då du också vet att okej, jag vet vad det krävs för att vara en vinnare, helt enkelt. Och det tog mig något år, två år i Schweiz, för efter mitt första guld så bara kände jag, vänta lite här, det här vill jag ha mer av. Snälla. Alltså, sen visste jag inte att jag skulle stå där 9 år i rad. Och jag fick ont i armarna efter alla lyft och pokaler. Nej, så är det. Därav mina axelskador. Nej.
Men du får inte säga lite. Det, Berra. Du får bara säga överkroppsskada.
Ja, vad sa du?
Du får bara säga överkroppsskada.
Exakt. Nej, men det jag vill säga är att efter mitt första och andra och tredje, då kom jag till Belgien, då var jag helt så tokig och ville bara, hej, vi vinner av, har vi bra lag? Alltså, jag ville vinna. Jag ville liksom. Sen vann man där. Fjärde året i rad. Vad händer här? Femte året, sjätte, sjunde. Alltså, kommer från, alltså så taggad jag var när jag kom tillbaka till Malmö. Precis vunnit guld och någon sa till mig, du kan vinna ditt andra guld på ett år. Då blev det en sån grej i mitt huvud. Va? Jag tänkte, det här måste jag vinna, måste vinna. Nästan så att man blev nästan kanske som man blev ett rövhål ibland. Förstår ni lite vad jag menar? Man skrek på allt och alla runt omkring sig och försökte väcka liv i varenda jävla spelare runt omkring sig, väcka liv i domarna, motståndarna, liksom allting vill man liksom bara få förstå, hallå, vi vinner, inget annat är acceptabelt. Liksom.
Men då måste jag fråga, när vi nu är inne på detta ämnet. Du kommer hem med vinnare allsvenskan 2016 och 2017. Och då har du, som du sa, 9 raka ligavinster. Och sen så är det ingenting som fungerar 2018. Mm. Hur hanterade du det?
Det var jävligt tufft. Då blir man plötsligt, hamnar man i en ny situation som man inte hamnat i på 8 år kanske. Att jaha, hur ska jag bara acceptera att inget funkar liksom? Det blir väldigt svårt. Man försöker felsöka, hitta anledningar till att, oavsett vad det fanns för anledningar så kunde man inte acceptera det. Det var oacceptabelt. Nej, Jag vill inte liksom, man vill inte veta av att det finns anledningar till att vi inte kan vinna guld i år. Utan även där efter halva säsongen, var låg vi? 12? 11?
Ja, 11 va? 11 var det ju som värst.
11. Fast när man låg 11 så var hoppet kvar, men vi kan fortfarande vända och vinna. Vi kan fortfarande vända och vinna. Alltså, det är tänket halva liksom. Och sen så gick det över till att okej, nu kanske vi inte kan vinna, men vi måste ut i Europa. Alltså, förstår ni? Man försökte ändå sätta några realistiska mål. Liksom. Men som sagt, den perioden var också tuff. Jag vill ju ha 10 i rad. Varför inte det? 11 i rad, 12 i rad, 13 i rad. Varför skulle det vara en omöjlighet? Men det var ju tufft lite. Att kunna, när man väl förstod att okej, okay, det kommer inte bli vi.
Så jag tänker på tiden sen, alltså när du återkomst till Malmö FF, jag minns också när vi träffade dig när du kom hem, du var rätt så, jag ska inte säga blyg, men du var sådär att jag inte gett så mycket intervjuer och sådär innan, och plötsligt så kom du mycket mer i fokus och du blev supportrarnas favorit och ja, du spexade mycket och sådär. Hur kom den här omställningen för dig?
Ja, alltså så här är det, jag alla åren som jag var borta från Malmö så var inte jätteglad för att stå i centrum kanske och synas i intervjuer och hela den här biten. Jag var ganska glad vid sidan om. Så när jag kom hit så trodde jag också att jag kommer hitta min roll vid sidan om. Jag jobbar i det tysta. Jag behöver liksom inte kanske synas jättemycket och så här. Men jag vet fan, jag tycker inte jag har stått i centrum jättemycket på så sätt. Det känns fortfarande som jag, men jag vet inte, det kanske är mitt huvud. Jag försöker hålla långt.
Det är det ni kom mest.
Men alltså, att jag har betytt någonting för många är jag väldigt glad för. Det är jag verkligen. Jag känner verkligen att mitt mål har varit sen jag kom tillbaka, även när jag var i Malmö och eller var i Basel och i Anderlecht. Målet har alltid varit att göra någon form av avtryck på ett eller annat sätt. Liksom. Och folk ska minnas dig för fotbollsspelaren du är, men även karaktären du har. Liksom.
Ja. Jag menar, här, liksom, jag minns någon liten videosnutt där du sjunger på danska med AC, va? Du skrev så, eller gjorde sången med Dalin till Mackan.
Ja.
Bäras balkong. Ja, Bäras balkong.
Ja, men det är också sån, ja, det är också sån grej som jag har förstått att det, men så är det med sociala medier, har det blivit helt annorlunda med åren. Alltså, förstår ni vad jag menar? Du kan ju nå ut till så många mer. Allt som normalt sett kanske stannar inom mellan fyra väggar kan nu nås ut till så många mer. Och det är ju fint på sitt sätt också. För nu kan supportrar känna sig närmare sina idoler kanske på ett annorlunda sätt. Och man kanske kan få visa upp den här dödliga sidan. Så att vi är exakt som ni. Det skiljer oss inget åt. Liksom. Vi skämtar på som ni och vi är exakt. Liksom, förstår ni vad jag menar? Man kan hitta en finare relation fast när man inte träffas egentligen. Förstår ni vad jag menar? Där. Och det finns så många i vårt lag som är riktiga tomtenissar som kan spexa och som kan, men det vet ju ingen om.
Sen du kom till MFF, om vi räknar rätt här nu, fem tränare under din tid sen du kom tillbaka. Om vi räknar med Daniel Anderssons korta period. Jaha. Som men i alla fall fyra längre. Känner du det har varit omväxlande tid? Eller har ni haft liksom kontinuiteten på annat håll? Eller?
Nej, alltså. För inte så länge sedan så började jag räkna tillbaks. På när var det senast jag hade en tränare mer än ett år? Alltså då fick jag gå tillbaka till 2009. Eller 10. Ända sedan dess har det bara varit en. Så någonstans har jag varit van vid det. Mm. När det väl hände här så jag bara, ja okej, det är väl en ny tränare som kommer nu. Alltså det har inte liksom riktigt. Det blir en omställning, det blir något nytt. Det blir alltid något sånt, men någonstans har man kanske vant sig vid det. Ja, sagt, ja okej, då kör vi ändå. Nu är det dags att visa upp sig. Här är jag. Här ska jag slåss. Detta är min plats. Fuck off resten liksom. Men så jag kanske inte har känt eller tänkt på det på något speciellt sätt. Så det har varit någon omställning. Så det har blivit mer naturligt än onaturligt kanske.
Mm. Jag vet inte om det är det känsligt idag som du fortfarande är aktiv, men har du en favorittränare av de här fyra riktiga tränarna så att säga du har haft i Malmö? Förlåt Danne, men det var ju bara några veckor. Och kan du liksom kategorisera att nej, det här funkar inte i Malmö FF med någon av dem?
Om du kollar på alla mina fyra år här, det är ju ganska klart att en av de här säsongerna sticker ut mer än de andra. Utan att behöva säga för mycket, det här sista året har inte varit en halleluja-år. Jag vet inte hur högt ni vill jag ska ranka. Men så är det också. Det är också en relation man har som spelare. Har du en tränare som inte tror på det, sånt, ja, det är inte så att jag går runt och älskar och tycker allt är liksom fint och fröjd och så här. Liksom. Så det är ganska naturligt. Det hoppas jag alla förstår också.
Men om man tar det lite mer generellt, alltså om man istället ställer frågan så här, vad är det som har utmärkt de här fyra tränarna? Alltså vilka egenskaper har de haft, hur har de skilt sig åt?
Alltså den som skiljer sig mest är ju då Uwe, skulle jag vilja säga.
På vilket sätt?
Ja, men på hans hur ska man säga, han är den närmsta du kan komma kanske internationell tränare. Alltså han pekar med hela armen och du får höra ganska svart på vitt hur det är och hur han tänker och hur han känner. Du har inte jättemycket kanske utrymme för fuck-ups och så här. Alltså förstår ni lite hur jag menar? Det kunde jag mer känna igen från utomlands. Och det kan ju vara en kulturchock när du kommer till Sverige. Det behöver inte alltid vara positivt. Det är inte många som kan klara av det sättet. Även spelare, men även runt omkring. Har du någon som vill kontrollera mycket, som vill styra mycket? Det är inte många som är van vid kanske. Så han utmärker sig mest av alla på det sättet. Men alltså, återigen, jag har haft mellan 15 och 20 tränare på mina år som fotbollsspelare. Liksom, så det, och jag har sett dem alla liksom på, många är lika på sitt sätt och många är olika liksom, så, men det är väl liksom inget, det var, jag var liksom inte chockad när han kom liksom, förstår ni lite vad jag menar?
Mm. Det var väl större omställning för många andra, och många hade det ju, han hade ju en ganska tydlig bild av vilket hans första lag var. Ni var ju en kärna av spelare som hade hans förtroende, och de som stod utanför hade väl det lite tuffare under den här perioden.
Ja. Förlåt, jag var frågan.
Nej, det var ingen fråga. Det var mest påstående.
Nej, men det var kul att du kunde konstatera det.
Ja, men du vet av de andra gubbarna. Allan Kuhn, han upplevdes som en väldigt glad fyr, men som kanske inte alltid hade helt koll på läget.
Nej, det var också. Jag fick ju bara känna av honom i 6 månader, kan man väl säga. Liksom. Och då, det var ju väl mer kanske från andra om man hörde liksom, och så här. Det var en, ja, som du själv förklarade, men en glad herre som ville vi skulle vinna, som hade sina tankar och idéer som kanske inte alltid kom ut helt glasklart, men man kan ju säga så här också, när du har den kärnan som jag kom till Malmö, så alltså av spelare som Malmö hade, så var det nästan omöjligt att kunna misslyckas ändå. Alltså förstår ni inte vad jag menar? Vi var för starka.
Det var den bilden man hade utåt också. Att
Ja, men lite så var det också. Det var lite så jag kände när jag kom tillbaka. Okej, oavsett hur det går, vi kommer nog vinna Allsvenskan ändå. Liksom. Det enda vi behöver från alla sidor är att liksom pusha på oss. Och det gjorde han. Det gjorde han bra. Liksom.
Sen skillnaden mellan Uwe och Magnus Persson känns för mig som utomstående gigantisk. Man upplevde Magnus Persson som väldigt fotbollsteoretisk och att det var mer taktik än tempo i träningen, om man uttrycker det så.
Mm. Ja, men det blev väldigt... Man får inte glömma det här heller. Det året vi vinner med MP, då är kärnan kvar av spelare. Är det inte så? Jag tror vi...
Jo, det stämmer.
Ja, det stämmer. Är det andra året han får sparken? Det stämmer, eller?
Mm.
Ja, då försvinner typ 6 spelare ur startelvan mer eller mindre. Så man får ändå ge honom det. Det var inte lätt för honom heller att försöka liksom, okej, okay, detta var en nyckelspelare, att försöka göra någonting utav det här. Ja, han försökte och det blev ju, det gick ju inte riktigt som han kanske hade tänkt och som vi hade tänkt oss lite liksom. Och till slut så blev det ju kanske också en fråga om att är det taktiskt vi är dåliga eller är det att motivationen och träningen och annat, alltså allt mycket runt omkring. Det blev till slut en helhetsgrej om att okej, okay, det här funkar inte längre. Liksom. Vi började känna det allihopa och vi försökte verkligen knyta näven. Alltså mycket ansvar låg på honom. Mycket ansvar låg på spelare också. Det får man inte glömma. Men det, vi kom till en punkt tror jag där vi kände att någonting måste förändras. Vi behöver nya färska tag. Liksom. Och det visade sig ganska tydligt att vi behövde tydligen någon som piskar oss ordentligt. Förstår ni vad jag menar? Den kontrasten mellan MP och UV är ju jättestor. Alltså det blir stor skillnad liksom. Han, UV liksom som... UVs första träning när det smällde på och det låg spelare till höger och vänster. Alla ville visa upp sig. Då hör man någon från läktaren. Stand up! It's painful to play football. Alltså, det var liksom... Då plötsligt var det ingen som kände efter längre. Aj, okej, okay, det gjorde ont. Bara kör vidare. Alltså, det behövdes.
Jag har en minnesbild av en träning inne på Malmö stadion där Ove körde extra fyspass med dig och Rasmus Bengtsson. Mm. Efter vanlig träning.
Ja, det är väl, då hade han väl också sett något som tydligen stämde. Han, men samma sak där, han hade ju sina kärnspelare som han trodde på. Jag var en av dem och han ville hålla både mig och Rasmus så fitt som möjligt. Och då var han inte, han liksom, han gullade inte runt med oss utan han kanske tryckte på oss extra mycket liksom.
Jag tänker på också när man pratar med FF-tiden, det är... Kan du plocka något ögonblick som det allra största under de här åren? Sen återkomsten främst då.
Alltså båda SM-gulden var jävligt fina. När jag kom tillbaks så visste jag att jag hade, alltså jag ville ha ett SM-guld som spelar, alltså ett år då jag spelade liksom i klubben. Förstår ni vad jag menar? Inte som avbytare eller som liksom inhoppare eller något sånt. Utan jag hade det som någonstans på min bucket list, om man säger så, att det här måste jag få känna av. Liksom. Och när jag fick uppleva det så det betydde mer för mig vad jag trodde. Liksom. Alltså det kändes så jävla mäktigt. Så både gulden var ju helt magiska, tyckte jag. Europa-äventyren. Mackans sista match här, när vi vänder och liksom vänder matchen. Det är ju en helt fantastisk den. Alltså att få uppleva det. Kul för Mackan, ja, men även för oss andra.
Det känns som att var, nu när du blev ombedd att välja en sak så valde du fem.
Ja men det är svårt, det finns aldrig en. Det finns aldrig en, liksom. Det, så är det liksom. Sen inte det liksom. Jag Besiktas matcherna borta. Alltså ta sig vidare. Vad har vi mer?
Hur gick det till där egentligen? Du blev alltså nedringd på matchdagen.
Ja, dagen innan.
Dagen innan.
Blev jag
Nej, matchdagen.
Ja, nej, men dagen innan så ringde de till mig då. Eller på måndag så... Matchen var på torsdag. På måndag kliver jag av träningen. Liksom och säger, jag mår inte bra. Så drog jag hem. Sen så var det ju kalas i magen. I tre dagar. Med feber och så här liksom. Och då tänkte jag, fan, tisdagen hoppades jag ändå för att det skulle vara bra. Katastrof. Onsdagen så vaknade jag upp, kollar temperaturen, för det är då den dagen vi åker till Istanbul. Vaknar upp, kollar temperaturen, ja, feber, går på toa, kollar situationen, ja, oförändrat. Rapporterar in till dem och säger, ni får åka, jag kommer inte. De åker, och då tänker jag, ja, ursäkta ordvalen, då tänker jag, ja, kuken. Nu blir det ingen sista match för mig. Och då får jag ett samtal onsdag kväll från tränaren Uwe Rössler som säger hej. Jag bara, hej, hur är det? Jag kommer ihåg att stå ute i kylan hemma för jag tänkte att jag behövde gå ut och liksom kyla ner mig. Jag stod och snackade med honom och då säger han, du, jag har bokat en biljett till dig. Det är svårt att säga att han har bokat en biljett till mig. Det var så han förklarade. Jag har bokat en biljett till dig imorgon bitti. Så jag skrattade. Jag bara, okej. Okay. Tänkte, nu har han tagit förbjudna piller. Nu är han hög på någonting. Nej, men så jag bara, okej. Okay. Så han bara, kolla här. Vi vet inte hur din situation ser. Det blir kanske att du inte spelar sånt. Men jag vill ändå ha det här. Kan du bara... Bara kom hit, okej? Okay? Bara kom hit. Vi löser det på något sätt. Så jag bara tänkte, jaha. Okej, okay. Ja, så jag bara säger ja till, säger till dem. Ja, men okej, okay, vi ser. Jag beroende på hur jag mår imorgon bitti så kommer jag liksom. De bara okej. Så lägger vi på luren. Och då väljer jag att ringa direkt till fysioterapeuten. För jag var tvungen att dubbelkolla. Tänka, de måste ju veta det här också. Ringer till dem och då säger de, ja, vi har hört det här. Så då säger den ena fysioterapeuten, säger, bara så du vet, det finns en regel som du ska tänka på. Det är att när du vaknar imorgon bitti och går på toa, är situationen fortfarande katastrof, så får du nog absolut inte sätta dig på planet. Då är det bättre att stanna hemma. Så jag bara okej, okay. Då har jag ändå lite guidelinjer att gå efter så jag vet liksom okej. Okay. Vaknar upp, ber till högre makter, går in och sätter mig på toan. Situationen är fortfarande soppa. Mitt liv rinner ur mig, om man säger så. Då sitter jag där och tänker, ja, Berang Safari, nu får du nog välja hur du ska göra. Valet är ditt. Ska du åka eller ska du inte åka? Ja, och så bara, jag bara känner så här, ah. Skitsamma. Struntsamma. Jag drar. Åker in. Ja, hela den resan är också en riktig cirkus. Men...
Berätta, vad är det?
Nej, jag åker in till stadion klockan 07.30. Jag är säkert där 8. Ska någon ha ringt med en taxi? Så jag går dit och plockar mina grejer. Jag är ju likblek. Jag har inte ätit på 3-4 dagar snart. Dyker upp en taxi så jag bara hej, kör mig till Köpenhamn tack, så jag bara ja, okej. Kör mig till Köpenhamn, jag hoppar av, jag har ingen väska, ska checka in heller, så jag bara går direkt till gaten. På vägen dit så tänker jag, alltså jag måste äta någonting, stannar, käkar en, köper en vitamin well och en påse giflar.
Bästa för marken.
Ja, går och sätter mig vid några stolar lite ensamt ostört och återigen och tänker så här, jag vet ju inte hur det kommer sluta. Jag vet, det kan ju bli att jag käkar de här och sen så måste jag leta efter toalett. Jag trycker in mig ena giffen efter den andra, samtidigt som jag märker att många Malmö-fans börjar dyka upp på samma gif som jag. Och så tänker jag, men Jesus, det här kan inte stämma. Jag har ju hela Malmö FF-kläder, alltså utstyrelsen. Och jag börjar höra mitt namn viskas i bakgrunden. Och jag låtsas att jag inte hör någonting. Jag sitter och myser med min påse giflar. Tills en herre tar några steg fram till mig och säger, du Berra. Jag bara, ja. Vad kan jag hjälpa till med? Så säger han, du, men spelar inte ni ikväll? Jag bara, jo. Så han bara, spelar inte du ikväll? Så jag bara, kanske.
Det är fantastiskt.
Ja, så han bara, men vi sitter här och är oroade att vi kanske inte hinner till matchen. Hur känner du? Så jag bara, jag vet inte. Jag är ganska tom på insidan. Så han bara, ja okej. Okay. Så ja, jag sätter mig på flyget. Jag är återigen där. Väldigt trångt flyg. Jag vet inte om jag klarar liksom resan dit. Utan att behöva göra toalettbesök. Men jag klarar mig. Väldigt svettig resa, dyker upp vid, till den asiatiska sidan av Istanbul klockan 3. Och jag tänker, och jag frågar taxichauffören, hur långt har vi till hotellet? Jag tänkte jag behöver sova några timmar. innan den här matchen. Om det nu ska vara att jag spelar, så sa han, du, vi har en halvtimme till hotellet. Ingen fara. Jag bara, okay. Tänker jag, det är matchmåltid 18.30 där någon gång. Tänker jag, okej, okay, om jag hinner sova en två timmar innan vi ska käka så är det nog bra. I alla fall, sätter vi och jag tänker, ja, tre i Istanbul en torsdag som vilken annan torsdag i världen är trafik. Ja, mycket riktigt. Ångesten kryper sig närmare när jag märker att det här kommer inte ta en halvtimme. Det här kommer ta några timmar. Jag sitter där och jag dyker upp i hotellet nästan två timmar senare. Liksom. Klockan börjar närma sig sex när vi har väl börjat köra. Liksom. Och jag bara känner, jaha. Så när jag dyker upp på hotellet på väg in till mitt rum, då börjar spelarna i vårt lag lämna sina rum för att och upp till restaurangen och käka, och då liksom frågetecknarna som möts, alltså deras ansiktsuttryck, de bara liksom, vad fan, vad gör du här, och när kommer du, var äter vi, var ska du liksom? Du ska upp längst upp. Så jag bara okej, okay. Så jag öppnar hotelldörren, hällde in mina grejer, stängde dörren, tog mig upp och så bara så liksom lassade jag upp världens största pasta tallrik, tänkte. Det är ju heller inte egentligen bra att utsätta magen för det. Efter att ha ätit någonting. Så jag bara tänkte, om jag ska orka ens. Om jag ens ska spela. Jag visste inte om jag ska spela ens. Under tiden jag käkar så kommer någon och säger, du, efter du har käkat, så gå in i det medierummet. Du vill träffa dig. Så jag bara, okej. Käkar maten. Tar mig in till hans till det rummet och då möts jag av, there's my warrior, get over here. Så bara, ja. Så det blev mött av en kram och så viskar han i mitt öra, you're starting today. Don't worry, it's gonna be great. Han bara, spela så länge du vill, så länge du orkar, men du startar. Det är viktigt att du startar. Ja, sen så blev det som det blev. Det var, alltså, den här historien är ju liksom, jag är glad att man har fått uppleva det och att det bara blev en sån i mitt liv liksom.
Men, det måste ha varit det besäraste du varit med om i karriären, eller?
Va?
Det måste ha varit det besäraste du varit med om i karriären,
eller? Ja, det är ju, jag har aldrig varit med något liknande egentligen. Och just det, man får inte glömma detta heller. Att efter matchen, när vi har tagit oss vidare ur gruppen och jag ska in och fira med laget, då möts jag av, hej, du har doping. Så då försvinner jag in. Man får inte gå in till omklädningsrummet. Försvinner in till ett rum. Då hör jag hur mitt lag firar. Och då sitter jag där och tänker, ja, nu ska jag kissa ut mitt liv.
Och då är du uttorkad. Och,
och sen det roliga, jag kissar, går in. Då möts jag av att, du skyndar dig, flyget går snart. Ja. Hoppar in i duschen, springer till bussen. Och sen plötsligt, det var nästan lite oreal. Alltså, jag är på flyget här igen, fan ta mig.
Och nu skickar ut dig på den resan som inte gillar att flyga heller.
Ja, det var minst av mina bekymmer. Jag satt ju bara och hoppas på att allt var kvar i kroppen.
Jag tänkte i början när du började berätta här att jag måste fråga på slutet sen om du har någon mer sådana oberättade historier. Men det finns väl ingenting som kan slå det här ändå, antar jag.
Nej, den här är en av de sköna... som man kan bjuda på. Alltså, det händer ju så mycket hela tiden kring mig, jag vet fan.
Men är det någonting du ångrar från din karriär, alltså som du inte gjorde? Du säger att mycket har hänt, men är det någonting som inte hände, som du kanske, alltså något klubbbyte du avstod eller något sånt?
Alltså, det enda jag funderar på egentligen, det är fan hur det hade varit att spela i någon större liga. Hade jag någonstans, har jag alltid trott och tänkt och känt att, alltså, jag har, I got what it takes. Det hade varit inga problem för mig. Men eftersom jag inte gjort det så vet jag inte. Så lärarna har alltid haft, fan, jag undrar vad att spela i spanska ligan, tyska ligan eller engelska ligan.
Men kom inga anbud?
Jo, men mina första tre år i Basel, mitt sista år där, då var ju Fulham väldigt nyfikna liksom. Det fanns något engelskt lag, Queen Park Rangers kanske också, alltså det fanns ju lite, men det gick alltid från att ska jag kämpa i botten och mittenlag eller ska jag fortsätta resan som alltså i topplagen i de mindre ligorna liksom. Så det blev mer det liksom. Men det kanske jag tänkt på, fan, undrar hur det hade varit. Men jag kan ju säga så här, jag hade klarat det hur bra som helst. Det är ingen som vet.
Säga så. Du, vad är det, om man tittar tillbaka på det, just att du, den här karriären du har haft, det är liksom det är landslagsspel, det är spel i Europa och även ute i Europa med Malmö FF, liksom lite ikonstatus nästan. Vad är det som har gjort att det just blev att du klarade detta? Om du fick peka på något, vad är liksom grunden till framgången så att säga?
Jag tror det sitter mycket i huvudet, alltså. Skallen. Förstått att viljan, alltså om du har verkligen den här tron och viljan på att du ska lyckas, du ska vara bäst, du ska, alltså förstår ni lite vad jag menar, den här glöden och elden som du har inom dig, som alltid, alltså som du alltid vill få fram, förstår ni vad jag menar? Jag tror det är den som är avgörande i slutet liksom. Alltså man märker det, shit, de allra största liksom. Hade de inte varit liksom stora, kanske egoister, så kanske de heller hade varit allra störst. Förstår ni vad jag menar? De vill vara bäst, de vill vinna till varje pris och liksom. Och jag vet själv här, jag är nästan 100% att folk har sett mig som en gnällröv i denna klubben. Safari gnäll. Men någonstans skulle jag vilja säga, ja, det är en hårfin linje mellan gnällröv och ställa krav. För plötsligt när du börjar ställa jättemycket krav och hela tiden och du vill förbättra och bli bättre och allting, då kan det också låta som att du gnäller. Mm. Förstår ni vad jag menar? Men jag tänker att någonstans, alltså ha det huvudet, du behöver det här huvudet, det här jävla goet i det, att alltid vilja vara bäst helt enkelt.
Den vinnarmentaliteten, den speglar ju många. Jag tänker så här, du försvinner, Mackan har slutat, Gische Molins har försvunnit, Rasmus Bengtsson känns som han är på och står i dörren. Hur ska Malmö klara det här? Vad ska man göra, tycker du? För att liksom, det är oerhört mycket vinnarskallar och kultur som försvinner.
Mm. Ja, jag vet inte, det är en svår fråga. Men det sker väl alltid förändringar inom klubbar. Vare sig man vill eller inte. Men det är ju, man får ju kolla. Jag vet ju inte, jag har inte riktigt jättemycket koll på vad som kommer ske och vad har man för filosofi, vilken riktning ska man ta, var är man på väg. Jag vet att vi vill vinna och vi vill alltid nå toppen och så här liksom. Men det finns ju olika vägar att ta liksom. Men så är det, spelare kommer och går alltid. Och det hemskaste med fotboll är att vi alla är ersättliga till slut. Till slut kommer det någon annan som gör jobbet. Om det inte är du så är det någon annan. Liksom. Det enda du inte kan ersätta, det är karaktärerna.
Och det är de som försvinner mycket nu.
Tyvärr så är det de som försvinner mycket nu. Men då gäller det att man får vara smart kanske i värvningarna. Man får se, man kanske får förbi sig alltid, kanske inte alltid fotbollen, utan man får se personen bakom. Vad gör personen i ett omklädningsrum? Hur får han ut det bästa av sina lagkamrater? Och inte bara, förstår ni vad jag menar? Det är svårt, det är ett jävla pussel som man ska försöka lägga och få alla bitar att dra åt samma håll. Liksom. Nu skriver folk här till mig. Börjar ni bli klara? Skriver Peter Olander. Jag vet inte.
Alltså, det är inte vi som håller igång det här.
Vi har ett par punkter kvar.
Ja, precis. Men jag tänkte, vad har du för förväntningar nu på det som återstår här? Vad är det? 7 matcher som är kvar?
Jag tror min situation kommer vara ganska oförändrat egentligen. Jag är redo. Jag tror på. Jag tränar på. Jag vill vinna. Sen så tackar jag för mig. Tar skorna, ställer dem på hyllan och vandrar långsamt tillbaka till Lund.
Men du, vad förväntar du dig sen? Jag såg på när Per Karlsson i AIK skrev på ett nytt kontrakt så var Rosenberg en av spelarna som skickade en hälsning till honom. Och det var nästan lite vemodigt att höra honom säga att njut av karriären för att det är roligare att vara spelare än efteråt. Mm. Men du sa tidigare i podden här att du inte alls var orolig för att du skulle hitta på något kul liksom.
Nej, som det känns just nu. Alltså, ni måste förstå också när jag lägger av den här situationen jag är i nu är inte rolig. Förstår ni vad jag menar? Den här kommer jag inte sakna. Självklart kommer jag sakna tiden då jag spelade och hela den här biten. Alltså, jag kan sitta och säga här att I'm gonna be fine, it's gonna be great. Men det finns ingenting i hela världen som kan ersätta fotboll. Förstår ni vad jag menar? Det kommer bli ett tomrum. Det kommer bli ett hål i mitt liv någonstans som man måste försöka fylla med någonting. Det är därför jag har Mackan. Han är pusselbiten som jag saknar i mitt liv. Nej, så det kommer bli. Jag har ju snackat mycket med honom också. För han har ju gått igenom exakt samma sak nu. Och han har förberett mig. Förbered dig på det här och tänk på det här och gör det här. Och liksom så... Alltså, jag slår ut mina armar och välkomnar allting liksom. Jag försöker göra det.
Men känner du dig orolig för att det ska bli tomt? Kan det finnas något så här?
Jag blir inte orolig utan jag är mer förberedd på att ja, det kommer bli tomt. Det är liksom fan löst det. Mm. Förstår du vad jag menar? Lite, vad ska du bli ledsen och tycka synd om dig själv? Nej, löst det. Det blir tomt, ja. Nej, liksom.
Det är många som tror att du kommer att jobba med Mackan ändå.
Vad sa du?
Det är många som tror att du kommer att jobba med Rosenberg.
Jag kommer att jobba med Rosenberg. Det är redan sagt. Vi har redan pratat jättemycket. Vi har så mycket gemensamt, så mycket erfarenhet som vi vill gärna dela med oss av till många spelare. Det är därför vi går in i den här branschen. De vill vara med och utveckla så många som möjligt och kunna hjälpa till så gott det går. Liksom. Och jag är väldigt, väldigt hungrig och ser fram emot ett nytt kapitel i livet.
Kan du tänka dig att jobba inom MFF någonting i framtiden?
Ja, alltså just nu det finns ju inga förfrågningar och det finns inga planer just nu så det är svårt att svara på den frågan.
Men du blir agent nu då efteråt helt enkelt? Är det det som är...
Jag skulle vilja kalla det för skön snubbe. Nej, ja. In i den branschen så att säga. Ja.
Ja. Du ska skaffa erforderlig licens och sådär då, eller?
Ja, men alltså jag behöver inte licenser. Jag jobbar på min... Nej, jag vet inte. Mackan får berätta för mig hur det går till helt enkelt. Ja.
Ställer han dig i kiosken där på paddelhallen. Det är hans plan då.
Eller hur? Nej, kan du stå i shoppen? Ja. Hur fan ska jag sälja spelare härifrån?
Jag tänker bära så här också. Det närmar sig avslut. Det är ett speciellt år. Det är tomma läktare och allt sånt här. Hur kommer det kännas att inte få fira med fansen? Och lite kort, vad har supportrarna betytt för dig? Eller vad betyder det?
Nej. Någonstans kommer jag vara jävligt besviken om folk inte tvingar sig in och skiter i restriktionerna och bara tar över Malmö stadion för att hylla mig som den guden jag är. Jag skämtar till alla som lyssnar, gör inte detta. Jag kommer få jävligt mycket skit om dem. Nej. Det är jättetråkigt. När jag tänkte på det, när jag väl insåg det ganska tidigt att oj jävlar, jag kommer nog stå ganska ensam där liksom. Visst var det tråkigt, men samtidigt som det är också en sån grej som jag har accepterat någonstans. Ja, så är det. Ditt avslut blir inte som alla andras kanske. Liksom deal with it. Återigen, jag går tillbaka till, ja, du kan inte få allt här i livet. Så är det liksom. Och fansen har betytt extremt mycket för mig, för min familj. Verkligen. I de bästa dagarna av min karriär och i de sämsta dagarna av min karriär så har jag fått så jävla mycket kärlek och jag kan inte ens beskriva hur mycket det har betytt för mig, för det har verkligen betytt för mig alltså jättemycket, och det är, jag tycker det är så fint och jag har blivit rörd till nästan tårar eftersom jag har problem med att gråta, så har det blivit nästan tårar. Men ja, det, och någonstans ska jag vara ärlig med att säga att shit, jag tog dem för givet. Jag trodde alltid de kunde stå och heja på oss och heja fram oss till SM-guld och heja fram oss till när vi hade tuffa tider och så här. Men jag förstod också deras, vilket tomrum de lämnar när de inte får dyka upp på våra matcher, när de inte får finnas där, när vi inte får höra dem. Hur jävla mycket de betyder för oss som fotbollsspelare. Du kanske känner dig 100% och redo och allting, men när du väl ska gå ut på planen och ge 100% så känner du att du har 80%, för att de sista 20, det är de som skriker fram så att du når ditt max. För att du kan göra det här extra de sista meterna kanske. Så kände lite jag i alla fall. Som då är van vid hela det här. Man får aldrig glömma det. Vi är alla olika etapper i vår karriär. Du är ung. Du kanske inte behöver. Det kanske är roligt eller bättre för dig om du inte tar någon som skriker på dig. Men ju äldre du blir så behöver du det här ruset, det här du vill fira framför någon liksom. Och om man kollar tillbaka på alla mina år som fotbollsspelare så är jag van vid det här bruset som ligger i bakgrunden som tar över en del matcher liksom. Och det har varit hemskt att inte få höra det detta året, det får jag ändå säga.
Jag är ju övertygad att om det någon gång 2021 blir normalare så att folk kan samlas där, så lär du väl ta tåget in från Lund och få en härlig avtackning då.
Ja, det hade också uppskattats. Det får vi se. Liksom. Det är inget jag hoppas på. Det enda jag hoppas på kanske är väl att världsspelen ska börja se lite bättre ut för alla liksom, runt omkring. Med de orden så väljer jag att avsluta den här podden.
Ja, men det tyckte jag var ett bra avrund.
Jättefint.
Mycket bra.
Men det märks att du har haft ett studioprogram själv. Du kan det.
Eller ni säger det. Det är sjukt att det är ni som sitter i mitt program just nu. Ni har inte en aning om det. Men tack för att ni ville vara med i min podd.
Tack så mycket. Det var trevligt att få här.
Det här har varit avsnitt nummer 227 av MFF-podden med Behrang Safari. Ja, Fredrik Hedenskog, Fredrik Lindstrand och Max Wiman har också bidragit marginellt. Men för alla som har lyssnat så har det framstått väldigt klart vem som har varit huvudperson här idag.
Det är jag som håller showen.
Så är det.
Tack så mycket. Behöver ni med någonting mer eller kan jag dra?
Ja, jag måste också bara säga att ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Nu kan du få dra.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.